Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Idag gästas vi av en kvinna som har en fantastisk podd som vi kan rekommendera som heter Var god sörj. Hon är till vardags barnmorska och har en otroligt viktig historia att dela med oss idag. Vi säger varmt välkommen till Manda. Hur är läget med dig idag på en skala 1-10 brukar vi fråga?
Ja, det vet jag att ni brukar fråga. Ja. Och det är även en skala vi använder på jobbet. Så vi tar 10, tycker jag.
Gud vad kul att höra. Det är första 10 någonsin.
Är det?
Ja, jag tror jag det. Aldrig. Nej, kanske någon gång. Ja, det är full score. Ja. Blir lite bättre så.
Ja, vad härligt. Vi är så glada att du är med oss. Och vi har ju faktiskt fått äran att gästa din podd. Tilda var lite extra special guest. Ja, du gör en fantastisk insats och vi vet ju att du har en erfarenhet som... Ja, det var ungefär 5 år sedan nu sen någonting fruktansvärt dramatiskt hände i ditt liv. Du är ju trebarnsmamma. Du var då gift med Jock. Och Jock, han skapade ju några av våra största tv-succéer, Körslaget. Och vilka mer var det nu igen?
Oj, ska jag...
Rabbla lite här nu, bara så att
vi alla...
det var så mycket så att det har inte jag riktigt...
Nej.
Nu ska vi se här, Minnie to Win It var ju en stor succé i USA. Sen togs den hit i Sverige och hette Minuten, tror jag.
Jock och du, superkära, när man följer dig på sociala medier så får man ju också faktiskt följa med in i er kärleksresa. Men vad händer då för lite drygt 5 år sedan?
Det var ju just den kvällen vi hade min dotter hade besök av sin kompis från Finland som skulle sova över och Jock och jag skulle jobba. Nästa dag, det var kanske en lördag och jag skulle upp och eller jag skulle jobba kväll skulle jag. Och vi går och lägger oss, han stannar uppe för då vet jag sen, fick jag veta sen att han och Majas kompis tittade på film tillsammans. Och sen hade han ju väntat på att hon skulle gå och lägga sig. Hon var ju nattuggla för de satt uppe länge. Och sen gick hon väl och la sig och nu är det här lite gissning från och helt plötsligt där på natten så hör jag att dörren, det var så här signal, larmsignal i dörren att den plingar. Och så tänkte jag, oj, konstigt. Men kanske är det så att Jock går ner och slänger soporna för han inte kunde sova och han sitter kanske och jobbar och sådär. Vi bodde i andra hand så vi hade sop, så jag ville inte att soporna skulle läcka på mattan. För det skulle vara så här, och det visste han och så, ja, låter kanske konstigt. Men så var det. Ja, men så hördes det plinga liksom igen som att någon som gick ut och in. Men jag vet, jag var liksom i dvala också. Jag tänkte att jag måste sova. Sen somnade jag, sen blev det tyst. Och så vaknade jag ett par timmar senare av att det var väldigt tyst. Om man kan vakna av tystnad så gjorde jag det. Så jag gick upp och tittade in i vardagsrummet så låg Jocks dator där, där han brukar sitta och jobba. Jag gick runt i hela lägenheten, kollade in i rummen, så här, barnen låg och sov och han var ingenstans. Och jag hade egentligen inga, jag behövde egentligen inte vara rädd, eller jag kände mig lite rädd, heter jag. Varför är han inte här? Och hunden var där, han kunde inte vara ute med hunden. Alltså gick tusen tankar. Hittade inte honom någonstans. Och då ringde jag till min kompis Annette och sa att Jock är ingenstans. Jag vet inte var han är. Och hon sa, ja men han kommer. Han är väl bara ute och promenerar. Han kanske behövde fundera eller komma till vad hon sa. Så började att jag, det här var någonting som kom från ingenstans. Och det sista gången jag såg honom var natten, dagen innan på kvällen.
Mm. Och vad hände sen då?
Sen kommer min kompis till mig. Jag ringer till jobbet och säger att Jocke är försvunnen. Jag vet inte var han är, jag kan inte komma och jobba. Min chef Britta sa, eller om det var Annette som ringde, jag kom till honom och sa att jag skulle bara ta det lugnt. Och att såklart att du är ledig. Sen så blev det fler och fler kompisar som blev involverade och ju längre tid det tog, jag ringde ju polisen, så var det, jag ringde polisen också och de kom. Jag har lite vagt med alla tider. Jag har försökt inför idag komma ihåg alla tider, men det går liksom inte riktigt. Men de kom också tidigt på morgonen, tror jag. Och då var det två poliser som kom. Varav den ena polisen var någon som jag kände från när jag gick sjuksköterskeutbildningen. Så att när jag såg honom så var det som att jag bara kramade honom för att jag visste inte riktigt. Det kändes så skönt att han var där. Och då frågade de, har ni ett garage? Har ni en källare? Har ni, och då liksom började sätta igång i mitt huvud också. Vad är det som händer? Så då fick de kod och nycklar till garaget och gick ner där och de hittade ingenting. Sen skickade de väl efter bilar som skulle ut och leta. Och sen till slut i alla fall så ringde, tyckte jag att vi skulle kontakta Missing People. Det var någon som tyckte att, men ska man verkligen göra det redan? Han är säkert någonstans och han kanske behöver tänka. Han kanske bara tagit in på ett hotell någonstans. Alla hade tusen idéer om hur det skulle vara. Jock var en väldigt, väldigt snäll man och familjefar och satte alla andra först. Så att tanken på att det skulle vara någonting, att han skulle försvinna för evigt, var ju inte riktigt någonting som jag hade i mina tankar. Men Missing People förstod nog att det var en man i 50-årsåldern. Det var kring jul eller då efter nyår, lite sån här tid som är lite risky. För män tror jag framförallt, det kanske har ändrats den statistiken nu. Så de kom hem till oss och ville veta allt, hur han var klädd och satt runt bordet, och min dotter Maja, hon ville sitta med och hjälpa till och sa, pappa hade kanske det här på sig. Vi var lite rädda att han hade shorts på sig, för han brukade alltid ha shorts, hur kallt, kallt det än var. Och sen satte de igång och så sattes det upp på Facebook och jag la ut på min Facebook och det hörde av sig människor som bara, vad är det här? Det var till och med någon som sa, nej men, är det Jock som har kommit på ett nytt tv-program nu? Eller som ni ska... Så otroligt var det att han skulle vara borta. Vilket den personen ångrar sen. Att, det var ju ingen fara. Så vänner letade. Vänner från, som inte var nära vänner. Alla letade och satte upp lappar. Försökte komma in på hotell. Men det är tydligen sekretess. Man får inte säga vem som bor på hotell. Men sen... Det gick ju egentligen inte så jättelång tid, om det var ett dygn kanske, så kommer det helt plötsligt, då ringer du på dörren igen och då är det ju som en kriminalserie när det kommer två poliser in och och liksom klart, bara inget krusiduller egentligen, fråga om jag är Manda Ersgård och om då det är Jock Millgård som är min man och att han är funnen avliden.
Mm. Så fruktansvärt sorgligt. Mm. Vad var det för tankar som gick genom ditt huvud då?
Nej, först tänkte jag att det bara rusar runt i huvudet så jag föll ihop vid köksbänken. Och tänkte så, nu var i barnen?
Mm.
Hörde du dem? Och vad har hänt? Och var liksom... barnen är liksom det som jag tänker på. Allra först var det en nej. Så det är klart att de var på sina rum.
Mm.
Min yngsta son i och för sig hade en kompis vars föräldrar hade sett det här på nätet, så de hade ringt mig och sagt, ska vi ta med honom, den yngsta sonen, ut och hitta på någonting, så här lekland. Så han var där. Ja, och sen de gick väl sen, de här poliserna.
Var du själv då med barnen?
Eller var... Nej, det var inte, det fanns människor runt mig, för det hade ju slutit upp fler och fler människor. Jag vet att det var ett gäng som satt hemma hos någon annan för att så fort beskedet kom, jag vet inte om de fick det precis innan, eller alla var liksom redo för... Mm. Och nu när jag tänker på det så är det jättejobbigt.
Ja, det är klart. Jag förstår det. Fast när det var 5 år sedan så... Känns det lika ont idag nästan när du berättar om det?
Precis, nu kändes det riktigt jobbigt faktiskt. För när jag ser allt, hur alla människor också stod och väntade och barnen som inte visste om det riktigt och jag som precis har fått besked, när jag ser det utifrån så det är ju helt galet. Ja.
Mm. I allt detta hemska, hur gör man? Vad tänker mig själv om det skulle hända mig, hur man berättar för barnen, och hur gjorde du där? Hur tänkte du?
Nej, det var... Min yngsta son kom ju hem. Och då hämtade vi honom ner i trappan.
Mm.
Och jag vet att pappan, och jag vill bara pappan till kompisen, vi bara tittar på honom. Och så jag visste liksom inte vad jag skulle titta. För jag bara, och så tittar Max på mig. Och nu åker vi upp i hissen. Och han ser så glad ut, för han hade haft kul.
Mm.
Han var 10 år. Och ibland så känslorna från den här lille pojken är väldigt, väldigt jobbiga faktiskt.
Mm.
Och jag tror inte jag gråtit på jättelänge så där.
Mm.
Ja.
Oh, önskar att du hade lite servett. Bra, Amanda. Nej.
Du får lite
tack. Mm. Nej, men det är bra att få ut.
Mm.
Alltså, vi åkte upp i hissen och det var världens längsta resa, kändes den hissresan.
Mm.
Vi kom upp och han ser alla människor och han tittar på mig. Och det är så skört. Han förstod ju att någonting hade hänt. Så sen sa vi att jag kommer till mig, om de gick in på sina rum. Jag minns inte riktigt hur det var, men sen gick jag... Kan vara så att jag redan hade gått in till min äldsta dotter och berättat för henne. Och att berätta, det blev nästan som ett löpande band. Så här är det. Nu pappa finns inte längre. Vi vet inte varför. Och nu måste vi hålla ihop. Ungefär så. Mm. Och sen följde hon med in till nästa, min mellersta son. Och så berättar vi för honom. Det var som att det är ingen som förstod, men ändå så förstod alla en sån tyst gemenskap att nu måste vi hålla ihop här.
Mm.
Och sen berättar vi väl för yngsta sonen, och då var vi allihopa tillsammans. Det är ett sånt ögonblick som inte man nästan kan förklara för någon, för att man är så olika, och jag kanske är så här, nej, nu ska alla ska få veta nu, och nu ska det vara avklarat, en liten maskin nästan, för att jag vill att alla ska veta och så.
Mm. Oerhört starkt. Och vad händer då när du har berättat för alla barnen? Och vad händer härnäst? Vad har du för minnesbilder?
Då stannade min kompis Annette hos mig. Och sen kom min mamma också. Annette, hon hade precis fått ett nytt chefsjobb. Och du är också sådär, du behöver inte vara hos mig. Nu ska man visa. Jag tänkte på hennes, då behöver hon ju vara där. Men hon var hos mig. Så på soffan. Vi drack te och pratade. Det var svårt att sova. Någon läkarkollega fixade så att vi fick något svagt så här, medicin så vi alla kunde liksom sova. Eller in madrasser på mitt golv så barnen kunde komma och sova. Och min yngsta son låg hos mig. Och han, det här är också så jobbigt att tänka tillbaka på. För liksom, det kan jag komma tillbaka ofta när jag hör hans, att han helt plötsligt vaknar på natten och bara gråter och håller i mig och pratar om pappa. Och jag tänkte, det här kommer aldrig ta slut. Mm. Vi kommer ligga här inne med madrassen på och liksom hålla om varandra. Vi kommer inte kunna göra någonting annat. Mm. Och ibland kom de andra in också, men jag tror att de behövde vara lite i sin. Han var yngst också. Mm. Och sen en annan kompis, Katta, från, det var ju väldigt stort engagemang från skolan där Jocke hade tre barn. Mm. Så alla klasserna var involverade med att fixa mat till oss och fixa grejer runt om. Och det startade ganska direkt.
Men gud vad fint. Vad hände då? Kom det någon och knackade på dörren med mat?
Så Katta då, min kompis, hon, jag vet inte riktigt hur hon ringde väl runt eller mejlade att det här har hänt. Mm. Och då var inte vi var ju vänner, men inte så att vi umgicks varje dag. Men det här liksom var, hon kände för familjen. Mm. Och vi kände för deras familj. Alltså, ja, ni förstår. Mm. Så då kom det, jag ville inte träffa någon. Jag orkade inte stå liksom och tacka och så som jag brukar vara. Utan här var det bara, och det förstod alla. Så att hon fixade med föräldrarna, de jobbade väl i pass på något sätt. Ja. Så kom det mat hela tiden och så ringde hon min mamma och sa att nu står det mat på trappan. Ja. Och så gick mamma ut och hämtade hon den.
Gud vad fint.
Ja, alltså vilken
medmänsklighet.
Och det här på länge. Så jag tror att också det var någonting som gjorde att hela vår familj, en sån grej gör också att man funkar. Att sorgbearbetningen går snabbare, men allt det här och slippa stå och tänka på mat, även om jag hade andra. Min mamma hade ju också sorg.
Mm. Det är klart.
Mina vänner hade sorg, men nu hjälptes vi åt. Så att vi inte behövde stå och laga mat. Och sen var det någon som hade koll på, det var kanske Anette också, men liksom ekonomin. Jag var ju livrädd för ekonomin. Mm. Hur klarar jag mig?
Just det.
Vi skulle flytta, vi bodde i en andrahandslägenhet. Det var väldigt mycket frågetecken överallt. Vi kunde inte bo kvar i den lägenheten, för den blev för dyr då för mig som var själv. Mm. Den var för dyr redan innan. Men och då var det någon som hjälpte snabbt också, hjälpte till med att fixa ett andrahands lägenhet till oss i närheten på Kungsholmen, vilket var fantastiskt. För det är ju också en sån grej som när man förlorar någon. Mm. Och så har man barn, eller jag hade barn. Mm. Att man vill bo i närheten.
Ja, det är klart. Det man vill inte göra det ännu svårare för barnen. Jag tänker att de ska få nära till sina kompisar och skolan. Alltså något som är konstant.
Ja, och jag tänker kanske människor tänkte runt om mig. Du får väl liksom ta det du får nu. Mm. För det viktiga är att ni har någonstans att bo. Och får de ett egna rum så är väl inte det hela världen. Nej, det är det ju inte. Det är inte hela världen. Men man känner sina barn. Och man känner sin familj och vet vad vi behövde för att vara trygga. Och då lyckades få den här lägenheten. Och då var det en kompis, Rickard, som såg till att jag hade ritat hur jag ville ha. Det var en liten lägenhet, men vi delade av. Så alla fick sina rum. Det var viktigt för mig. Att de skulle kunna, i en sån här sorg måste man kunna stänga in sig när man vill. Och komma ut när man vill. Så det fixades också.
Alltså vad magiskt. Jag tänker, du har ju pratat mycket om sorg och du gör ju en sån fin gärning genom din podd. Det är så många som blir rädda.
Mm.
Och det, inte bara för sorg utan för döden. Särskilt när den kommer så oväntat. När den slår mot barn och liksom en familj mitt i livet. Och så fint att veta vad man faktiskt kan göra. Mm. Alltså jag tror folk blir så förlamade ofta så man vågar inte ens höra av sig ofta och bara står skräckslagen och vill gärna visa medmänsklighet men vet inte vad man ska göra. Du berättar ju en mängd fina saker här nu som människor kan inspireras av. Att fixa bara, klassen ställer upp, vi skickar käk. En vän fixar, kollar på räkningar och shit som måste göras. Någon hjälper till att fixa ny lägenhet. Var det något mer sånt som vänner gjorde för dig som man kan lära av?
Vänner som ringer och hör av sig.
Mm.
Man blir så glad när vänner, det behöver bara vara ett meddelande på Facebook eller Instagram. Men man orkar inte alltid svara. Och det betyder inte att inte det var okej att personen hörde av sig. För det är också en sån här grej som jag har känt att sen efter ett tag så skriver de igen och förlåt om jag trampade på. Eller, för det, jag tyckte inte att någon, ingen skulle kunna trampa på. De säger ju bara att de är ledsna och vill finnas där. Och, men när man är så nära sorgen så orkar man inte riktigt. Men man är glad. Så att, att det alltid fanns vänner. Det kom vänner från Malmö också som hälsade på och gjorde mat och bara var där. Det var det jag behövde, att det bara fanns människor i närheten.
När fick du veta vad det var som egentligen hade hänt med Jock? För det måste ju ha varit en stor fråga och trauma förstås för det. Vad hände med min underbara man som du skriver om så fint? Och jag kände ju er inte så väl, men liksom lite på avstånd. Jag hade sett Jock tusentals gånger, kändes det som. Vi hade ju söner i samma fotbollslag, så att han brukade alltid sitta där och hänga med och sitta och jobba och pyssla och dona. Och,
ja, det, alltså, jag har inte riktigt fått något svar på hur han mådde psykiskt. För det är väl lite det. I hemma hos oss, precis ett långt tag innan, eller liksom ett par månader eller någonting, så hade jag känt som att det fanns någon slags ångest som låg som ett litet täcke. Och nu när jag tänker efter kan jag kalla det täcke, då visste jag inte vad jag skulle kalla det. Och så tänkte jag att det är nog jag. Det är jag som stressar och mår dåligt. Men det var han som mådde dåligt. Mm. Att det kändes så starkt att det var någonting annat. Jag vet också att min dotter Maja sa en gång när han stod framför, han skulle göra popcorn eller någonting i mikrovågsugn, att det var som han inte, hans tankar var någon annanstans. Visserligen var han en sån person som tänkte mycket och sådär, men där var det liksom som att det stod blickstilla på ett konstigt sätt. Så vi har väl, när det här hände sen, att han tog sitt liv, det är ju, för mig kom ju det som en chock. Det kom en chock för alla. Det var inga nära vänner som visste någonting. Han hade ändå ätit middag med ett par kompisar någon kväll innan, när de pratat lite så här om att må, hur man kan må, och någon som hade antidepressivt. Han sa ingenting. Det är ändå en öppning.
Ja,
på något
verkligen.
Sätt.
Där fanns det kanske en chans att vädra.
Ja. Jag undrar om han inte redan hade bestämt sig. Att det liksom, nu kommer det bli så här.
Varför tror du att han tog sitt liv?
Jag tror någonstans så tror jag att han mådde psykiskt. Att det fanns ett mörker inom honom som han inte riktigt delade med någon. Att utåt sett var det väldigt bra. Sen så fanns det, vad jag liksom har sett, jag hade dålig insyn i vår ekonomi. Det var helt så här 40-tals förhållanden där mannen har hand om ekonomin och, ja.
Det är ju faktiskt ganska vanligt.
Ja.
Fortfarande idag, menar jag.
Det är väldigt vanligt. Det är min stora mission här nu i livet och säga till alla kvinnor i alla åldrar att verkligen ha insyn. Det är också lite roligt att ha insyn och vara liksom chef över sin egen ekonomi. Nu ska jag inte prata om det.
Nej.
Men och då, men det visade sig att där var det han gav upp. Men jag tror inte det var inte bara av det, utan han måste ju mot psykiskt dåligt också. Men han gav upp för att han har jag liksom förstått att han kunde liksom inte riktigt, han hade en bild av hur vi skulle ha det tillsammans. Och satte nog rätt stora eller höga krav på sig själv, även om han visste att vi skulle kunna bo i en skokartong. Vi behöver inte allt det här. Vi kan liksom, jag kan jobba mer, du kan jobba mindre. Alltså det fanns inte, och det var inte så när vi har sett liksom, tittat på problemen eller ekonomin, så det var inte så att man behöver lämna livet. Tycker jag och de som har tittat. Men, så det måste ju vara någonting annat också.
Men någonting var det då som var något ekonomiskt problem, tror du också, som i alla fall bidrog till att han mådde extra dåligt och kände att han kanske inte då kunde, inte den här drömmen som han hade för sig själv kanske och för er familj. Och. Ja, så jäkla sorgligt. Och jag tänker också på liksom om det är så att det är ju fler män som tar sina liv och omkommer i suicid än vad det är kvinnor. Jag tänker om det kan vara en del av det här, kanske att det ofta är så att fler män har den här pressen på sig att vara oövervinnerliga och fixa allt och i det här fallet då provida för sin familj och känna att man är stor och stark och inte blotta sig man önskar ju, det förstår jag väl alltså.
Ja, men jag tror det, och sen så tror jag att män överlag inte pratar lika mycket med sina väninnor, höll jag på sig. Eller de har ju väninnor vänner, också, men sina vänner som kanske vi, nu ska vi inte dra alla över en kam, men vi, alltså jag tänker att jag i alla fall skulle ringa någon kompis och säga
ja, det fanns kris, sen, kan du hjälpa?
Ja, men sen samtidigt så är det lätt för mig att säga, som inte har känt som han kände. Det tror jag också, som du sa, med skammen och skulden. Att det här ska jag ju fixa. Och sen så tror jag att vår, så som vi lever, det går fort. Och det känner jag att mitt liv med Jock och barnen gick fort. Jag tror ibland att, att jag missade att säga något. Inte att det är mitt fel.
Nej.
Men att man missar varandra. Även om man säger varje dag, för vi gjorde vi så att vi älskar varandra och man kramas och pussas, så han strök alltid med en hand över när han gick förbi. Att han var där. Det var liksom väldigt kärleksfullt förhållande. Det är ju klart att, eller inte han blev inte så arg, men jag kunde bli det för att jag kunde bli frustrerad. Det är helt normalt. Men vi var kära i varandra. Det är ju, och att då bli lämnad av någon som man är kär i och som är kär tillbaka, är det ju fruktansvärt.
Det är extra grymt på något vis. Det blir extra hemskt och fruktansvärt.
Ja.
Vad kan man, vad tänker du när du har liksom varit med om det här? Finns det, jag antar att andra som hör det här blir också livrädda och tänker, herregud, skulle det här kunna hända mig och min familj? Jag kanske också missar precis det vad du säger. Det är ju inte någons fel. Det är ju absolut ingens fel. Det här är ju någonting som händer oss alla. Att ibland mår man fantastiskt psykiskt och ibland mår man skit. Och vissa mår jättedåligt. Och vi, ja, på något vis lyckas vi inte nå fram till varandra och hinna fram till varandra i tid. Det, vad kan man lära? Liksom? Finns det någonting, är det någonting du har insett som du vill berätta för andra?
Jag har tänkt så också, tänk om jag visste att han mådde dåligt. Det behöver inte bli lättare för dig. För då går man kanske och väntar på, jag vet inte, nej, men om jag har något, det sägs ju också ofta, ja, men precis innan ett självmord så brukar de vara extra glada eller uppåt.
Till frids liksom.
Men det tycker jag liksom inte heller att jag såg någonting av direkt.
Är det någonting annat när du tänker tillbaka som du tycker var, som var speciellt den där senaste tiden?
Nej, det var det här ångesten som försvann samma dag jag fick veta att han inte fanns längre.
Mm.
Då kan man ju tycka att det är lite efterkonstruerat, men det är faktiskt sant. Mm. För det var som att det var någon lättnad som var fylld av sorg, fast ändå, för att det var någonting, och jag hela tiden hade trott att det kanske var jag som bar på någonting inom mig, men att det var så tydligt.
Mm.
Och där kan jag ju tänka, då fick jag lite dåligt samvete först och tänkte att jag borde ju sett, men det är ju en sån grej, det kan man inte lägga på någon. Det här är ska man kalla det, som att säga fel, men det var ju ändå ett beslut på något sätt som han tog.
Jag tänker på en sak med just apropå jock, alltså det, precis som vi både du och jag tillhör faktiskt, vi är ju också någon slags såna här, precis som jock var någon slags kreatörer av något slag. Vi har inga anställningar någonstans, utan vi jobbar själva och har våra egna företag, och det går väl upp och det går ner liksom och sådär. Vad tänker du här? För ofta tycker jag man pratar om att arbetsplatser borde ta sina ansvar och sådär, men väldigt många i Sverige har ju arbetsplatsen, det är faktiskt det egna företaget och det kanske man driver alldeles själv. Och hur ska vi då se varandra? För det är klart man har kollegor och, alltså jag menar inte lägga skuld på någon, men hur kan vi vara där bättre för varandra när det inte är en sån här traditionell arbetsplats där det är, ja du vet, ett sånt här traditionellt företag eller sjukhus kanske, eller vad det nu kan vara när man går till jobbet. Och hur kan vi vara där för varandra på det viset?
Nej, men för att man måste ju jobba med den här liksom hållbara psykiska miljön för alla.
Exakt.
Det har du ju rätt i, du har inte ens tänkt på att det finns ju att egenföretagare.
De är väl en jättestor yrkesgrupp i Sverige.
Och utsatta.
Också. Utsatta också, för det finns ju inte då samma skyddsnät riktigt. Som, jag menar, jag har ju dels jobbat som anställd, men också väldigt högt uppsatt chef på jättestora företag när det ibland finns hundratals anställda och sådär. Och här finns det så ett skyddsnät på ett annat sätt. Blir du sjuk? Blir du psykiskt dåligt, ja men då, herregud, då är det HR som kopplas in och HR-chefen kommer springande och hjälper dig. Och det finns en support på ett annat sätt. Det är ju lite mer utsatt faktiskt att vara egenföretagare. Man kan ju såklart teckna försäkringar där man liksom kan ringa till nummer där man då får hjälp med sånt här exempelvis. Jag tänker att här kanske vi faktiskt, det kanske vi inte pratar om så mycket. Hur ska vi då som är såna här egenföretagare, alltså vi är miljoner människor i Sverige som är det. Mm. Men vi pratar så lite om det. Hur ska vi vara där för varandra? Hur ska vi hitta det här nätet där vi kan liksom också kanske öppna upp och våga prata om när det inte går bra?
Mm.
Jag kommer ihåg under pandemin exempelvis så jag ska inte fastna för mycket i det, men då var det tufft för mig bland annat. Jag som jobbar mycket med event och föreläsningar, allt bara dog upp på liksom 2 sekunder. Allt försvann, även intäkterna var ju bara väck. Och jag kommer ihåg att jag satt och pratade med mina kompisar, men de var då alla anställda. Så de fattade liksom inte alls vad jag snackade om. Jag bara sa, vänta nu, ni håller på att prata om att munskydd och grejer. Men fattar ni att alla mina jobb är borta? Alltså jag är ju superkris liksom. Apropå ekonomi och så här, det är bara väck. Men de fattar liksom inte riktigt, tror jag. Men det är bara en tanke som jag skickar ut till dig.
Liksom. Ja, nu satte du igång mitt huvud ordentligt här. Det borde man ju tänka efter hur man skulle kunna. Nu har jag inget svar.
Nej, men vi behöver inte alltid ha svaret.
Men det var ju en bra, för att när jag tänker på så här bra hälsa och så tänker jag så här, ja men arbetsplats, att man är glad och trevlig mot varandra och att man hejar och liksom.
Ja, det är viktigt.
Men nu, ett ensamt, ja hej på mig själv. Alltså, det är ju liksom, vad har ni funderat på det själv? Vad tror du?
Ja, men jag tror mycket att det är, men lite som allt det här, vad det har gemensamt, typ att man måste bli bättre på att prata med varandra. Sen så gör alla inte alltid det ändå. Men att man har liksom, men sen tidigt lärt sig att det är ingen fara. Och att man kan prata, att man finns där. Och när man väl har den ingången i livet på ett annat sätt, att det har varit så man kan det, tror jag att det blir lättare överlag i livet.
Mm.
Att våga prata. med varandra.
Vad är det som gör det att vi inte vågar prata? Du vet, när vi är små, alltså vi går i skolan och
det har ju vi pratat om. Det är en bra fråga. Jag vet inte, alltså jag tror det är väldigt, jag tror speciellt när man kollar på typ män, eftersom att självmorden där är så mycket högre, det handlar ju mycket om att det fortfarande sitter kvar väldigt mycket från, jag tänker på hur det var liksom på 40-talet, att det är så här, män ska inte prata, om vi är starka och stora och liksom att den bilden fortfarande sitter kvar på något sätt, att det blir så. Jag tänker speciellt, alltså man pratar ekonomi, att det är, tänker jag i alla fall, om jag tänker att det är sån förknippelse med liksom att det här är en säkerhet på något sätt, det spelar ju väldigt mycket roll om man ska kunna leva idag, hur mycket pengar har jag, jag har en familj, jag måste liksom, det är väldigt, kan jag tänka mig, kännas väldigt skamfyllt att erkänna att fan, jag behöver hjälp, det här går inget bra, men att man pratar om det, att det inte är farligt och ja, jag vet inte, jag hoppas att det kan bli bättre då.
Men hur skulle ni liksom, nu har inte du barn ännu och du, men det spelar ingen roll, men om du hade, och du har ju barn och du skulle gå och ni hade insett, det är kanske lätt att jag frågar, ja, och du bara, nej, det här kommer inte gå längre. Hade du då, det är svårt, men hade du inte pratat med någon, eller?
Jo, alltså jag gjorde ju faktiskt det, just som jag, alltså det var ju inte, alltså då var jag, jag är ju man och han hade väl någon jobb och sådär, men skitsamma, nej, alltså jag, men det är väl kanske, man ska som sagt inte dra alla över en kam och så vidare, men jag tror ju ändå generellt sett i vårt samhälle att kvinnor kanske har lättare att berätta om att det inte är så jäkla toppen. Men inte alla såklart. Alltså, herregud, jag träffade ett gäng tjejkompisar för inte så länge sedan här om kvällen. Så där, liksom, och jag tänkte på det när jag reflekterade efteråt. Så tänkte jag så här att ja, vissa av oss brukar berätta att det inte är bra. Jag hade liksom någonting på mitt hjärta så där, som var jobbigt liksom, hemma och sådär. Och ja, det är liksom det första jag pratar om. För jag tänker att det är, jag behöver mina vänner till också liksom lite hjälp och stöd i det här som liksom är jobbigt just nu, som jag försöker liksom lösa. Och sen så vissa andra personer pratar mer om att allting är så himla bra. Och att allting går så jättebra och allting är tippen, toppen, tappen. Och jag bara tänker att ja, visst, jag kan också sitta och berätta, åh, det går så tippen och toppen och allt är så bra. Men jag känner, jag har ingen behov av det på något vis. För det, jag tänker att det, ja, det kan man ju prata om lite kort, men jag tycker inte det är det intressanta. Alla har vi ju någonting som vi brottas med nästan alltid i livet som känns, som är jobbigt.
Ja, och sen så är vi olika, men jag tycker också det är jättekonstigt att aldrig någonting har, om man, speciellt om man sitter ett gäng nära vänner. Men jag tänkte bara skulle, det där med ekonomi och sådär som då många av oss brottas med. Du hade en period där med pandemin och sådär, att man alltid måste vara redo. Efter Jock gick bort, då från att aldrig liksom ha någon inblick överhuvudtaget, så är jag ju helt, det här är någonting som ändå blev någonting som är bra, tror jag, som kom till mig, någonting som blev bra och att jag tog tag. Jag var tvungen att ta tag i ekonomin. Jag skulle, mina barn ska, men så ville jag att deras liv inte skulle förändras helt och hållet. Jag ville ändå att det skulle bli ganska bra. Och du, innan så frågade du om det fanns fler saker som människor hade gjort för oss. Och det, bland annat så sattes det upp en fond för att de samlade in, vänner, gamla arbetskamrater samlade in pengar till barnen.
Gud vad fint.
Som nu jag då har förvaltat och satt i olika fonder för att det ska växa till sig och att det ska finnas. Plus att jag då lägger, alltså jag försöker att den liksom potten där ska växa och där ska de kunna få sen när de ska vill till hjälp till lägenhet eller någon studier eller sådär. Och den, när jag tittar på den, det lilla kontot var jag tänkte, det är ju helt fantastiskt hur människor kan hjälpa till på det viset. För då såg de en kvinna som blev helt ensam, med en man med en bra lön som försvinner. Och det finns liksom inga skyddsnät riktigt.
Ja, gud. Fantastiska Människor bara så,
nej, men så det skulle jag kunna, man ska inte prata sägst om pengar. Mm. Det är mycket man inte ska prata om, men det är så otroligt viktigt. Men det är
inte bara, ska vi skita om man inte ska prata om? Det är det vi ska prata om egentligen. Ja. Allt det där som man tror att man ska prata om. Mm. Vi ska våga prata om döden, vi ska våga prata om pengar och det är väl det vi ska prata om.
Alltså, och vi ska våga prata om alkohol och knark.
Alltså, absolut, upp med skiten
hela,
bara.
Hela
det är i alla fall en sån där sak. Som alltså, mina barn tycker ju att det pratar om hur vi ska lägga undan. Hur vi ska liksom, ja, det är tråkigt för er nu. Men när ni sen är i 40-årsåldern så tycker ni det är kul.
Just det. Jag kommer ihåg, jag har ju jobbat en del med Lyxfällan på tv-produktioner. Och där vet jag ju ibland att de personerna som, och ibland vet jag att folk sitter framför tv-apparaten och bara säger så här, men gud, herregud, är de verkligen så? Och liksom, alltså, låter lite föraktfulla mot de personerna som ställer upp. Och jag brukar faktiskt ofta bli ganska illa berörd av det, för jag tycker ändå de är väldigt modiga, de här människorna. Och ja,
verkligen.
De har det ofta så jäkla tufft. Och det finns en anledning att de är där. De är, man mår ofta väldigt, väldigt dåligt. Och apropå ekonomi och psykisk ohälsa, såklart. När det är megakris, man kanske inser att jag måste gå ifrån, i deras fall, mitt hem. Jag kanske inte kommer att få behålla vårdnaden om mitt barn. För jag har så fruktansvärt usel ekonomin och alla efter mig. Och det är kris. Det är ändå modigt att våga ställa sig inför hela svenska folket då, liksom, och våga berätta om det här, tycker jag. Så det ska man inte, absolut, det är bara respekt, tycker jag verkligen. Och sen frågar de ibland också så här, hur ska vi, att de inte har velat berätta någonting för barnen. Men liksom, barn fattar så mycket ändå. De förstår ju att någonting inte stämmer, så att våga prata ekonomi med barn tycker jag är alldeles utmärkt.
Det håller med. Jag tycker också att Lyxfällan, de som är med där är så otroligt modiga och de vill nå med sitt liv. Sen kan ju det de människorna som är lite negativa, ja, men de vill ju verkligen. Att man hamnar i vissa situationer betyder inte att man är vad heter det, att man gör hur som helst med sina pengar, utan det är ju någonting som styr. Ja. Så det får man ju, det ska man ju komma ihåg.
Mm. Förlåt.
Nej, det är ingen fara. Men du sa ju någonting där precis. De är modiga, och sen tänkte jag, jag skulle säga med mina barn, det här hela vår händelse har också gjort att de är väldigt vaksamma på om vi ska göra någonting, att kanske inte alltid, men för har vi verkligen råd med det. Och då säger jag varje gång att ni får lita på mig, för att skulle vi inte ha det, så skulle vi inte, jag skulle aldrig kasta mig iväg i någonting som. Så det har satt lite spår också hos dem.
Vad tänkte du på till?
Ja, nej, jag tänkte bara att just prata om ekonomi och allt det svåra som kommer är väl viktigt nu också. Det är ju jättesvårt ekonomiskt. Jag tänker bara just nu.
För många,
ja. Det är ju typ 117 miljarder eller vad det nu var i kronofogden svenskar har. Det är ju verkligen viktigt, för det är många som har det jättesvårt, och det ska inte vara omöjligt att prata om. Och känner man själv att det är jobbigt, liksom våga prata med någon du litar på.
Våga ringa kronofogden och prata med dem. För att jag skulle ringa dit av någon anledning och prata, så var det någon som sa att nej, men ring, det blir så, nu är du så uppe mitt i sorgen. Och så tänkte, nej, jag ringer och pratar med så vänliga människor som bara vill en väl. Och när jag trodde att nu det här kommer, så blev det hur bra som helst. Så att det är ju, de har fått en
tips.
Onödigt vad ska man säga, orättvis stämpel på sig, för att samtliga som jag pratade med var så trevliga och till mig, alltså, ville verkligen, de ville inget illa.
Nej, precis. Det
kanske inte människor trodde att de ville, men jag hade lite så här på kronofogden.
Ett jättebra tips det du säger. Våga ring kronofogden om du är i ekonomiskt utsatt läge. De är där för att hjälpa. Alla vinner på att en person som har ett utsatt ekonomiskt läge kommer på fötterna så fort som möjligt. Man kan få en mycket bättre avbetalningsplan. Man kan liksom bara lägga alla kort på bordet, bara säga så här ser det ut. Jag har de här utgifterna, de här lånen som är så höga. Och just nu har jag ju bara de här intäkterna. Hjälp mig, vad ska jag göra nu? Istället för att ta nya lån då för att kunna betala de gamla, det bara blir värre och värre. Så är de ju proffs som verkligen kan lägga upp en hållbar plan. Så jättebra. Jag tror det är precis som du säger, Amanda, att det är få som vet det. Precis som att väldigt många är rädda för SOS. Ja. Och tänker så här, gud, herregud, ah, nu kommer de att ta våra barn och allt vad nu är. Vi fick jättefin hjälp av SOS. Det är också människor som vill väl. Ja. Så att det är bra att vi slår håll på några sådana.
Det är de här instanserna som låter lite tråkiga. Läskigt. Ja, läskigt och tråkigt som inte är så. Skulle vilja slå ett slag för, om vi nu ändå ja, gång i Försäkringskassan också. Har, det är ju lite blandad, men har också sina
stjärnor någonstans.
Ja. Alltså så här, men så här, som kan ringa upp flera gånger för att de verkligen vill att man ska få svar på. Ja, nej, det finns mycket. Sen, men högst upp på listan är väl Kronofogden och socialtjänsten. Mm, det vet jag ju är bra också. Jag har inte haft någon kontakt med dem, men jag vet vi pratade om det.
Ja. Vi tycker de är gulliga.
Ja. Det räcker för mig. Ja. Då är de nog gulliga.
Jag har en liten annan fråga om hur, när den här krisen väl kommer, hur överlever man som människa? Har du liksom hur, den här krisen beskriver, den är helt fruktansvärd. Om jag bara tänker att min pappa liksom skulle gå bort, jag har ingen aning vad jag skulle göra. Hur gör man? Alltså hur gjorde du? Hur orkade du? Hur var det något du kan liksom, om någon annan är där eller går igenom en kris, vad ska man göra?
För det första är vi ju så himla olika alla. Nu har jag liksom, det jag inte förstod i början var, och det kanske inte hade passat mig i början heller, men att prata med någon som har råkat ut för något liknande. Alltså, jag pratade ju med olika människor som hade råkat ut för olika sorters sorg, förlorat ett barn eller så. Och, men att just hitta samma sorg på något sätt. Jag var inte alls redo för det då. Men det kan, vi säger ju det, att det kan vara skönt om man vill prata. En del människor bara lägger sig ner och vill aldrig gå upp igen. Och jag trodde att jag, först tänkte jag att nu kommer det bli så som jag sa innan, när man ligger med alla barnen i sängen. Och jag hade ju tyckt att jag hade världens roligaste jobb som barnmorska. Jag kommer aldrig tycka att det är roligt igen.
Nej.
Och vad ska jag jobba med då? Och så blev det mycket tankar. Nej, men jag, om det var, när du var precis i början, för det var det du undrar, då var det ju, då körde jag inombords, gjorde jag det, jag var jätteledsen, men det var, det skulle göras och det ska fixas, och lite projektledare, en galen projektledare, lite så.
Men var det någonting som gav dig, som fick dig att komma över det här, för du, jag känner igen den här akuta krisen. Jag har ju inte förlorat en make, men jag förlorade min mamma i självmord. Och jag minns ju också det här att jag tänkte att jag kommer aldrig någonsin att inte gråta än. Det kommer jag att göra. Mitt liv hädanefter kommer alltid bestå av gråt från första stunden jag vaknade. Jag kommer alltid att gråta. Jag kunde liksom inte se hur den dagen skulle komma när jag inte behövde gråta längre. Hur kom den dagen för dig? Liksom, hur kom ni upp ur den här sängen när ni bara låg i den här krisen? Hur, var det någonting som...
Jag tror att det kom ganska direkt ändå. Att jag visste inte riktigt hur jag... Jag tänkte inte så här som jag berättar nu, men jag tror att jag inte riktigt visste. Jag hade aldrig varit i en sån här situation. Gällande mig själv hade jag aldrig varit. Jag hade aldrig varit i en sån situation. Så det var bara att köra på. Så tror jag, för så har alltid mitt liv varit. Nu kör vi bara. Det finns... Okej, nu tänkte jag nog inte så här. Det finns inga problem. För det var ett jätteproblem. Men det var ju hemskt att han var borta. Men jag tror bara att i min inre så fanns det mycket kraft. Att jag måste stå upp nu. Nu är det jag och barnen här. Jag kan inte riktigt förklara var det kommer ifrån.
Hur gjorde du med skolan? Nu lät ju som att dina vänner gjorde en insats också. Men vad minns du om hur var kontakten med skolan? För att, jag menar, när det här drabbar ett barn, det går nästan inte att förstå det traumat. Liksom. Vad har du för lärdomar där du kan föra vidare?
När du säger det sådär också, det här traumat, så blir jag tänker också, nej, herregud. Alltså, det är så svårt ibland att säga det.
Ja.
Det är som att det är liksom att jag är bara i det. Ja,
men jag förstår.
Men då jag skrev ett brev till skolan att det barnet vi är så här, det andra barnet är så där. Sen får ni givetvis, för de själv säga, men jag frågade mina barn, hur vill ni att men någon, allting ska vara som vanligt och ja, hur det nu var, de ville ha det. Och sen tror jag att det brevet skickades ut till, så att alla föräldrar såg det på skolan. Det var inte så jättestor skola heller. Och när de väl var där, det var också jättejobbigt, för jag trodde hela tiden att det skulle hända dem någonting. Hela tiden, att de skulle göra samma sak. Och de tankarna går aldrig bort, försvinner aldrig faktiskt. Skolan, min yngsta son hade en fritidspedagog som tog sig an, han närmade sig henne, och sen blev de, hon satt bredvid honom på begravningen också. Det var fint. Och de ringde till mig, för han kunde springa hem helt plötsligt. Någon sa någonting. Det kan vara vad som helst. Då sprang han hem och så var jag ju hemma. Och de andra två, men det var också, de ville, de gick till skolan. Det sägs ju att det är bra att man kommer in i skolan direkt, att de ska ha rutiner och sådär. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. Jag kunde inte förstå det. Men det är så, ska jag vara tydlig. Men jag tycker ändå skolan tog hand om det här bra.
Att de, och det var ett val från dig också såklart, och familjen då, att vara öppen och berätta. För det tänker jag kanske inte är självklart för alla. Jag vet ibland att när jag har varit i kontakt med skolor inte minst, och ja, träffat många personer som har gått igenom det här fruktansvärda med suicid. Men ibland har jag träffat också skolpersonal. Ibland har föräldrar förlorat sina barn också. Och föräldrarna har förbjudit skolan att säga vad som har hänt. Vilket också blir väldigt märkligt, eftersom ofta vet alla kompisarna. Vissa kanske har fått en hälsning från sin älskade vän och sådär. Men för er var det naturligt att berätta vad som hade hänt för skolan, och att det inte skulle vara några hemligheter, eller?
För mig var det i alla fall det. Men jag har för mig att jag sa till barnen, eller jag kommer inte ihåg om jag sa det ens. Jag tycker bara att det här är ju ingenting som vi kan gömma undan.
Nej.
Utan det ska vi veta. Men det här med att bemöta sorg, det vet jag att något av barnen sa, att ja, men jag, idag stod jag i korridoren och så kom den och den föräldern. Det är som att de bara tittar på mig. Och det tror jag att de inte menar, att bara titta, men de vågar inte gå fram riktigt. Nej. Och det var det också någon förälder som vi känner lite. Det är så svårt det där med. Men man ska vara öppen, tycker jag. Jag var öppen på mitt jobb också. Och skrev ett brev till alla arbetskamrater att jag är samma person som de skickade ut till alla. Att jag är samma person och vi kan prata och vi kan skratta. Jag säger om det är någonting. Ja, jag ska säga att jag har aldrig nästan bett någon eller sagt till någon, jag vill inte prata om det här. Det är nästan aldrig. Ja, nej, men jag tycker det ska man absolut vara öppen. Det är väl ingen hemlighet. Då gör man ju självmord till en ännu större skam och skuld. Eller om personen har dött på ett annat vis. Eller om man har förlorat. Det kan ju också vara att det kan ju tyckas att det ska man inte lägga sig i, men om någon skiljer sig. Barnen är väl de som råkar allra värst ut. Det kanske kan vara bra att vara lite öppna med det, att nu är det så här, och bara så ni vet.
Ja, men precis.
Och att man känner stöd från sin skola. Jag kände stöd.
Vad dem. Fint. Och du nämnde begravningen där lite kort. Vad var viktigt för er och för dig när det var dags för begravning?
Det var viktigt att alla skulle känna att de kan komma till begravningen. Kyrkan som vi valde, som är Katarina kyrka, hade jag själv varit i några månader innan. Då en vän hade förlorat sin fru. Och de satt på raden längst fram, eller han satt på raden längst fram med sina tre barn. Och jag vet att jag kom hem till Jock och sa, här, alltså, må man aldrig hamna i den situationen. Det var väldigt nära vår egna situation. Och jag vet i alla fall att när den här begravningen skulle ske, så frågade jag en kompis, tror det är okej att jag är på begravningen? För att jag känner inte dem så nära, men just att jag frågar det. Det är också sådär, kanske man ska vara lite mer öppen med att jag tyckte bara det var skönt om människor ville komma och hedra eller var där för oss. Det var viktigt med kyrkan Södermalm, att Jock och jag, det var där egentligen vi ville bo. Vi gillar bäst Södermalm. Och att det skulle vara musik. Jag kunde aldrig räknat med att det skulle komma så mycket folk. Det var så mycket folk. Och Maja, min dotter, hade gjort en spellista som började med en låt som är Murder on the Dance Floor, för att det var den Jock och jag träffades. Så. Men så, och det lättade också upp så att man lite mer kopp, för det är ju så stelt på begravningar såklart. Jag ville heller inte att någon skulle krama mig. Ni vet när de går upp och lägger blommor och kommer fram och kramas och sådär.
Hade du sagt det då?
Ja, jag hade skrivit ett sånt här tal, så prästen höll upp det, för jag orkade inte läsa det själv, till Jock. Men i början så sa prästen att Manda kramas gärna alla andra dagar, men idag låter vi familjen sitta.
Mm.
Eller bara vara. Men sen så helt plötsligt så kommer hela mitt gamla tjejgäng från Malmö. Och jag, va? Är de här? Mm. Så jag slänger mig upp.
Mm.
Ja.
Åh, fint.
För att det var också sådär att men människor ställer verkligen upp.
Mm.
De är där på något vis. Och det här tjejgänget, det måste jag bara berätta. Nu frågar jag om begravningen. De skickade blommor till mig. Om det var en gång i månaden. Långt, länge. Så det kom en bukett hela tiden.
Gud vad fint.
Också jättefint.
Wow, vilka fina små tips. Eller hur? På saker man kan göra.
Mm.
När en människa går igenom någonting fruktansvärt.
Ja.
Och det är så fint det du säger också, tycker jag, om begravningar. För jag upplever ibland människor som kanske inte har varit på begravningar än i sitt liv. Det kan ju ibland dröja jättelänge. Att man inte förstår det där som du säger. Att man tror att man stör. Eller men jag kanske inte ska komma. Det är ju inte så.
Nej, så är det inte. För om inte personerna själv säger att det här är bra för de närmaste. Då kanske man själv tänker, är jag nära eller inte?
Ja, då får man ju kolla såklart. Ja, om det är en sån önskan. Det kan det ju förstås vara. Men ofta är det ju inte så. Ofta blir man ju bara så himla tacksam för varenda en som kommer. För att man bara får känna att herregud, min man i ditt fall, liksom, oj vad han betydde någonting för så många. Blir som att fira allt fint och fantastiskt som har varit.
Jag tror att man, jag vet inte om det är svenskar så här överlag som är lite rädda för att klampa på och vi känner ju inte dem så nära, så det är kanske konstigt, jag vet inte. Nej, men jag, och innan, för du frågar om begravningen och så innan begravningen. Det var ju mycket som skedde innan som skulle göras. Det skulle väljas blommor, det skulle väljas gravkista. Alltså till slut, allting blev bara så konstigt. Min kompis och jag satt och tittade på internet och bara, okej, vilken färg ska vi välja på gravkistan? Till slut så blev det blev så knäppt så vi bara, ska vi välja en rosa? Han gillar ju rosa.
Mm.
Lite Elvis. Sådär. Och så skrattade vi. Alltså man måste få skratta.
Ja.
Men sen när vi väl satt i kyrkan så tittade vi på varandra och bara, vad tur inte vi tog en rosa. Det blev konstigt. Ja. Ja. Nej, men det var mycket som skulle ske innan. Och bland annat var det att det skulle väljas kläder. Vad han skulle ha på sig då.
Mm.
När vi skulle ju då få komma och titta på honom. Ta farväl. Och alla de här, det här med att välja kläder, det tänkte jag hela tiden. Och skjuter du framför mig, skjuter du framför mig, skjuter du framför mig. Men min kompis Camilla sa att nu måste ni välja och jag tar hand om. Då hämtade hon det vi hade valt och lämnade till begravningsgänget. Och så kom då den här dagen som jag också försökte skjuta framför mig. Att hur ska det här, ska man ta med sig barnen? Hur kommer det gå till? Och då sa min kompis Annette som hade förlorat sitt barn i tsunamin att hon fick ju aldrig se sitt barn igen. Det här ska du absolut, barnen ska med.
Mm.
Det var hon. Ja, men det tyckte jag också egentligen. Så att vi traskade dit till Skogskyrkogården, något ställe där som man tittar. Mm. Det är också ett av de värsta saker. Det var värre än att berätta för barnen. Så vi kommer dit, det var Jocks mamma, min mamma, Jocks kompanjon Mattias och sen så Anette och min kompis och barnen och jag. Och Mattias och Anette gick in först för att liksom känna efter hur det kändes. Och så kom de ut och sa, han är så fin. Och det det blev bra att titta på. Jag hade också en bild framför mig att kistan skulle vara för kort och han skulle ligga med fötterna utanför och det skulle vara ett snöre runt stortån. Alltså jag hade så mycket konstiga bilder. Och så gick jag och jag tror att min kompis följde med mig och ett barn. Så vi gick in ett barn i taget. Och så la alla någonting på kistan, eller hos honom. Han var jättefin och såg ut som sig själv på något vis. Och jag har aldrig känt en sån kyla när jag tog på honom. Han var så kall.
Mm.
Det luktade ingenting i rummet. Det var liksom ljus. Och, för det trodde jag också. Tänkte, det luktar konstigt här. Ingenting. Så ett barn i taget. Och det tror jag, hoppas jag. För min del så var det bra, för att annars hade jag aldrig trott någonstans att det här hade hänt. Och trodde jag, skulle jag trott att han hade rymt till USA eller någonting. För barnet tror jag också det var något slags avslut att vi ser honom.
Mm.
Därför man gör precis som man vill, men mitt råd är nog att låta vem det än är som går bort, försöka ta ett hej då och våga titta på den personen som var där.
Sen har ju du också berättat väldigt fint och berörande och öppet, tycker jag, på just sociala medier och Facebook och om er kärlek och om Jock och hur det har varit. Vad har du fått för respons?
Jag har fått mycket, och kanske också sen jag startade min podd där, så att människor hör av sig och säger, jag lyssnade på berättelsen om ditt av, eller om dig, och hade jag vetat att man kunde skratta mitt i det här, så hade jag också gjort det, eller jag önskar att jag hade sörjt, jag förstår du sörjt, och inte bara jag utan gästerna också, ni har ju säkert samma, när man pratar så är det ju så. Min vän Annette förlorade sin son i tsunamin. Då fick jag också brev. Nu handlar inte det om mig, förlåt. Jag skulle berätta om mig. Men det var också så att verkligen, skönt. Skratten, det är så viktigt. Och att även, nu är vi fyllda av Facebook och Instagram och TikTok och allt vad det heter. Även om man ser, och jag har nu i måndag glad, då är ju allting bra.
Mm.
Så är det ju inte. Men jag måste ju få vara glad. Och skratta. För Jock och jag var jättekära. Vi lade ju jämt ut bilder på oss när vi hade så här date nights. Alltid. Det kan jag också rekommendera för människor som har barn, att man har de här, bara sitta och prata om något annat, göra något annat. Ibland själva, ibland med andra.
Mm.
Nej, men så jag har ju fått bra respons på det.
Mm.
Det är jobbigt det här med att sluta. Att man var så kära i varandra tycker jag är jobbigt. För det blir som en långdragen, jag vet inte vad.
Nej.
Men jag ska berätta, jag var på semester med mina barn i julas. På Kanarieöarna.
Ja, härligt.
Och då var det som att jag liksom, på något sätt var det någonting i mig som förändrades. För då var det, blev det ju fem, jag brukar se till att vi är tillsammans på, när det är årsdagen.
Mm.
Det var som att från och med att vi reste, det här kanske är jättelöjligt, men när vi reste dit, Jock var beroende av Labello, läppsylet.
Ja.
Och till slut så var det svårt att få tag på. Så att han köpte liksom så här 10, 20. Så när vi skulle gå på planet, när vi skulle dit, då stod det ett ensamt Labello som någon hade lämnat. Det här är jättet, kanske.
Jag
har inte sett ett Labello på flera år. Det var väl någon som skulle lämna in vätskor, så hade de väl inte trott att de fick ta med Labello. Så jag bara, det fick nästan, okej, Labello, är det ett litet tecken här för att vi ska ha en trevlig resa eller någonting? Ja, men så hela den här känslan följde med hela resan, och när det var årsdagen för första gången så kändes inte mitt hjärta som att det krånglade ihop sig och blev hårt, utan det blev liksom mjukt istället. Jag njöt av att vara med barnen. Liksom njöt när de tyckte att jag var jättejobbig. De gaddade ihop sig, det får de gärna göra, det är roligast. Vet.
Ja.
Kände, det var som att han liksom gav någon slags, ta det lugnt.
Mm.
ta det lugnt, chilla. Jag var med som han brukar vara på semestern. Mm. Höll inte på att jaga runt att det skulle vara på ett speciellt sätt. Att man skulle käka lunch tillsammans. Eller något sånt. Så någonting hände att jag själv bara lugnade mig lite.
Mm.
Tog hans... Han var otroligt lugn.
Mm. Vad fint.
Ja.
Är det så, ja, är det så att du har gått in i en ny fas nu på något vis då? 5 år senare? Eller var det någonting som hände den semestern?
Jag vet inte, men kanske för precis innan så var jag inne i någon sån här, lite någon månad innan så var det lite som att jag tänkte, herre Jesus, nu har det snart gått 5 år nu. Mm. Jag är inne i en sån här, nu är jag nere på botten igen.
Mm.
Så kan det väl vara, det kommer väl och liksom så här, mm. Ja. Men då kändes det som att oj, 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 nu är det som att börja om igen. Men så blev det så bra på resan. Så att jag tror att jag har kommit in i en ny fas. Jag har verkligen så här energi oftast. Och vill ha, ja, men vill att mitt liv ska vara glatt. Det vet jag att det inte kan vara jämnt. Men varför säger jag så? Jag vill att det ska vara glatt.
Mm.
Jag vill att det ska hända roliga saker. Jag trivs på mitt jobb.
Mm.
Älskar förändringar. Och det så är det hela tiden. De tröttar ut mig ibland också. Men det är roligt att det sker.
Mm. Ja, men jag tror jättemycket på det du säger om att liksom våga skratta genom skiten på något vis också. Mm. Det brukar vi också säga, ja, till det och, ja, en hel del. Att våga blanda de där skratten med tårarna, som du säger också. Det är,
ja,
klart att
allt, man orkar inte alltid,
nej,
och bara tänka på det här, utan
och även om det är roligt att man önskar att livet bara är glädje och sådär, så det är lite fint att sorgen får finnas också ibland.
Ja.
Att alla känslor får finnas, för det är ju också på något vis att glädjen blir ännu mer värd. Och sorg tycker jag också. Ibland brukar man ju säga sådär,
jag beklagar sorgen.
Jag beklagar sorgen. Jag brukar faktiskt inte säga det, men jag har inga problem att folk säger det. De vill ju bara uttrycka sin medkänsla, och det är ju väldigt fint. Så det är inte det. Men jag brukar liksom inte beklaga sorgen, för jag känner så att sorgen har vi ju för att vi har upplevt någonting alldeles fantastiskt.
Mm.
Så det är ju också liksom, det är bara en annan sida av
kärlek på något sätt.
Kärleken, glädjen, allt det fantastiska som vi får uppleva ibland i livet. När vi får ha en fantastisk relation med en annan människa. Eller en relation med musik. Eller en relation med någonting som betyder någonting för oss. Och att då uppleva sorg. Ja, det är på ett sätt, kan jag tycka, kanske lite grann en gåva. För det betyder också att vi har fått vara med om någonting fantastiskt.
Jag tycker, jag säger inte heller så. Jag har inte heller någon... människor får säga vad de vill. Mm. Man vet ju själv vad man säger. Det är också sånt där som jag tänkte på, att man ska inte jämföra, man säger hela tiden, jag ska inte jämföra min sorg med din sorg, och jag har ju bara sörj på.
Mm.
Det är liksom, vad finns det att göra? Och det där med, jag ska bara säga det också, att med sorg till exempel, att man får tillåta sig och sörja i sin takt.
Mm.
För det kände jag att jag kanske inte gjorde fullt ut. Mm. Jag kunde vara lite sådär med vissa personer jag pratar. Nej, men det är bra. Ska vi äta middag? Ska vi nästan lite överdriven åt andra hållet? Och eftersom jag brukar använda humorn som mitt verktyg eller redskap, så kunde det bli lite för.
Mm.
Att jag själv kände att det här inte ens, det är inte okej. Okay. Jag tror att jag var lite sådär för att jag ville inte förlora människor i min närhet. Jag ville att de skulle vara kvar och tycka att jag var precis som vanligt.
Mm. Du vill inte att de skulle typ bli rädd för att vara med dig. Kanske. Nej. För att det skulle vara för mycket problem eller för jobbigt.
Nej, jag
eller?
Får inte vara jobbig nu. Och en del av dem försvann ju ändå. Alltså det är ju, så är det ju tydligen. Men ska man bara acceptera det? Eller ja, det ska man väl. Alla säger så, ja, men sen kommer människor försvinna. Ja, varför det? Alltså, egentligen.
Ja, det är märkligt.
Det är jättemärkligt. Men att sörja i sin takt tror jag är bra. Och vara öppen, våga gråta.
Mm.
Jag gjorde det var ju riktigt skönt, tack så mycket.
Du fick till och med mig att gråta, så tack för det. Men för något vis, jag tycker också det är renande också. Jag tycker det är fint också. Det är ingenting fel på tårar.
Nej, och bara för att jag inte gråter så betyder inte det att, och som jag berättade om den här resan, att jag har liksom, det betyder inte att inte jag saknar Jock lika mycket eller älskar honom mindre eller, utan han hade ju inte önskat någonting annat än att livet skulle gå framåt. Och det kanske jag också haft med mig hela tiden. Mm. Det är därför jag har ställt mig upp och nu liksom kör vi. För att livet måste ändå liksom, det fortsätter ju. Så är det ju bara.
Mm.
Och jag vill att barnen också ska förstå det. Men det är klart att jag tänker ju ofta, hur tänker, undrar vad de tänker innerst inne. Även om jag även om jag gillar att prata, det är svårast att prata med sina egna barn.
Ja.
Man får inte vara för på, man får inte, eller vad säger du?
Ja, det är inte lätt. Nej, ja, det är, jag har inga svar där heller.
Nej, har,
kramas.
Kramas. Ja. Har du eller ni gått i terapi eller så? Eller fått någon psykologhjälp eller någonting sånt?
Jag fick mycket hjälp i början, för de var ju rädda för posttraumatisk stress.
Mm.
Och det var det jag trodde jag hade fått nu i oktober igen. Men det hade jag inte, så var det skönt. Barnen har ju också fått hjälp om de ville. Min yngsta son sa, när vi kom till en psykolog, så sa han, det är mamma som vill det här, jag vill inte. Nej, då lämnar vi. Alltså då hade han ju, då sa han ju rakt ut vad han ville, så då var ju det bra, så då skippar vi det. Och de andra två har pratat lite grann, men inte...
Men ibland är det väl också när man känner att man själv är redo.
Ja, när man har behovet. Alltså precis, det är en tajmingfråga.
Men också ibland, nu har inte jag varit med om något sånt här liksom, men fan, ibland när man är mitt i skiten så orkar man liksom inte alltid, då vill man bara vara framåt, och sen när man väl känner att nej, nu orkar jag.
Nu är det dags.
Ja.
Ja, och så hoppas man, eller jag hoppas att de känner att de kan prata med mig, och att de känner att jag har livslust. Ibland tappar jag det helt också, bara nej, nu går jag härifrån. Lite så obstinat, nu orkar inte. Men det är sällan. Men
vem ringer du när du känner att nu är det skit?
Ibland så ringer jag ingen alls.
Nej.
Så kan smaka det så. På egen medicin. Ja. Men, nej, men jag har kompisar som jag ringer. Och min mamma. Som kanske då smsar. En mamma är ju en mamma, så att en mamma går ju också in väldigt i sin dotters känsla, i alla fall min mamma. Så ibland kanske det är bra att vi bara smsar med varandra.
Ja, men just det, sms kan ju faktiskt vara väldigt fint.
Mm.
Det fick jag ju lära mig av dig, Tilda. Men det kan ju också vara ett sätt ibland när det är liksom,
mycket.
När det är mycket och liksom, det känns jobbigt att prata om. Men att man faktiskt också bara kan messa för att börja en konversation om vad som faktiskt händer i den och hur det är. Alltså, att det kanske känns som ett för stort steg ibland att
bara känna lite,
våga prata om det. Så att man kan våga skriva om det.
Jag vill känna lite stöd i varandra utan att behöva liksom prata i 10 minuter, utan bara skriva. Mycket lättare ibland.
Det finns många sätt
att
närma sig. Varför? Inget är ju rätt och fel. Det är ju bara
prova sig fram.
Ja.
Ja, Amanda, vilken resa du har varit med om. Och är det några sista avslutande tips du vill skicka med till de andra medmänniskor där ute som lyssnar och kanske har varit med om någonting liknande? Vad vill du ge för hopp?
Ja, men nu säger jag igen att vi måste prata med varandra. Det är ju svårt kanske, men kanske hitta någon, försöka hitta någon. Det finns också väldigt mycket ensamma människor. Ensamma på riktigt, ensamma. Jag kan känna mig ensam, fast jag har vänner runt omkring mig. Det är en ensamhet som ingen kan förstå som inte har varit där. Men det finns alltid hjälp någonstans. Jag tror att det är bra att som det vi pratade om innan, att låta sorgen, man får sörja i fred. Och att människor runt omkring måste bara acceptera det på något sätt. Sen behöver man alltid lite stöttning från någon som säger, men när ska du börja jobba? Som på mitt jobb till exempel. Då, så säger jag, jag kommer aldrig kunna jobba igen. Jo, men kom hit. Du kom hit. Du kommer till oss på chefernas rum och så tittar du ut lite.
Oh.
Och så kommer det, så pratar vi och de grät, jag grät. Sen gick jag ut och tittade och sa, har ni gjort om här? Så började jag se att det har hänt. Då blir man ju liksom tillbaks till. Och sen första perioden så fick jag mingla lite. Då, idag får du gå med Carolina här, en annan barnmorska. Så vi kunde sitta och prata mellan besöken som vi hade. Då var det inte förlossning, utan men lite så att man kommer in i...
Lite baby steps.
Ja.
Men gud, vilken fin inskolning på något vis du fick tillbaka in i ditt jobb då.
Ja, och det här vet jag inte om det är för att jag jobbar... Alltså, de var ju jättebra, det är Baby Stockholm som jag jobbar på då. Det var ju en familj Och de tog det här, det är klart de tar det på allvar, men de tog hand om situationen på riktigt.
Mm. Jättefint, vad inspirerande. Bra för alla arbetsgivare som lyssnar där ute. Ja. Jag får höra hur man kan göra. För det vet väl inte alla som är arbetsgivare i fasen gör jag nu när en av mina kollegor plötsligt har förlorat sin livspartner. Herregud, de har barn och allting. Hur gör man då? Vad vill du skicka med för tips till arbetsgivaren?
Det skulle jag bara säga också. Ja. Där kollegorna, när mammorna och papporna slutade laga mat, då kom barnmorskegänget. Mm. Och fick jag välja. Jag kanske behöver städa. Ja, då har de samlat det. Oh. Samlat in också. Det finns så mycket som vi kan göra. Jag tänker på arbetsplatser och så. Så tycker jag att det borde finnas antingen en grupp som är lite utbildade. Då får det vara någon som är intresserade. Mm. Det har föreslagit på mitt jobb att man skulle en liten grupp med personer som kanske utbildar sig lite, som kan vara den här örat mot golvet ut i...
Hur mår vi? Typ,
ja,
eller?
Ja, stämma av lite.
Och hur kan vi ta hand om varandra lite bättre? Alltså inte från då företagets håll sådär, nu är det HR, utan nu är det vi jobbar tillsammans, vi borde bry oss om varandra. Vad är det vi ska tänka på här?
Det är superviktigt, för att jag tror att människor ibland kan... Vi är en arbetsplats till exempel med väldigt många som jobbar på ett stort sjukhus. Och då är det lätt att det blir att nu sa ju den så och den sa så. Mm. Hur är det? Då kanske man kan fånga upp, ha tid att fånga upp det utan att chefen behöver faktiskt inte få veta exakt vem som sa vad. Mm. Utan bara att det kommer upp. Det blir lite det där med högt i tak som är ett känt uttryck. Här har vi högt i tak. Ja. Det har man kanske, säger man, men det är inte alltid det för alla.
Nej.
Om det känns högt i tak för mig, jag har ju lätt för att säga vad jag vill. För någon annan är det skitlågt. Mm. Det är ett sänkt tak, liksom. Ja. Så, sörja i sin egen takt. Inte skynda på. Inte vara rädd för att gråta inför barnen eller vara förbannad. Våga visa sina känslor. Det frågar många mig om jag hade varit arg på Jock. Det har jag ju egentligen inte varit. Det ska ingå i den här sorgekittet tydligen. Det som jag kan känna stor besvikelse, eller vad jag ska säga, det är ju när det händer någonting. Mm. En av mina barn går i musikgymnasie. Det hade ju Jock svimmat om han hade vetat. Alltså, för att det var hans stora intresse, musiken och där. Det skulle ju de ha till, alltså jag förstår, jag ser ju att mitt barn är duktigt, men jag har inte de där orden. Mm. Min dotter pluggar alltid med min man.
Du bara tänker fast att du inte var här nu.
Ja, för då blir jag inte förbannad. Och sen kan jag säga också att det har ändå öppnat upp en ny värld för mig, det här. Att jag är på ett sätt. Allt det där som han var för barnen och för mig... Det får jag också ta nu, men jag måste ta det på ett annat sätt. Så att det var nästan så att man fick lära känna varandra igen. Mm. För vissa sidor av något barn kanske var någonting som... Om jag pluggade mycket med ett barn till exempel, då var den sidan där som inte jag tog tag. Men då tog jag en annan sida, men nu får jag fattar ni vad jag menar. Mm.
En helhet.
Ja, men jag förstår. Fick bli en ny man då, nästan. Och en ny förälder kanske, tar flera roller. Mm.
Och så finns det finns snälla människor överallt. Mm. Jag hade faktiskt inte, kanske var lite pessimistisk mot hur människor är mot varandra. Men när det här hände oss så var det ju man bara, oj, som ett stort grekiskt bröllop, fast tvärtom. Mm. Nej, men att det finns människor. Människor är snälla mot varandra.
Ja, det tycker jag på ett sätt är det fina med, alltså när någonting hemskt händer eller fruktansvärt, att vi blir mycket bättre på att faktiskt bry oss om varandra. Att visa att vi finns här och bara vara där. Mm. Så att det, jag tycker, håller helt med dig.
Mm. Men undrar vad vi är annars?
Ja, det är en jättebra fråga.
Ja, man önskar ju att vi blev bättre på att se varandra innan krisen verkligen händer. För det är precis som du säger, när det verkligen är allvar, då brukar man bli positivt överraskad över att vi har ju det där för varandra. Men var är vi annars då? Och skulle vi kunna plocka fram det tidigare?
Tror ni att det här är en storstads... att det går för fort här i Stockholm. Man hinner inte träffa vänner. Det är långt. Alltså även om man skulle bo... En bor på Södermalm, en bor på Östermalm. Det är för långt nästan. Mm. Att man inte...
Ja, jag passar vidare frågan till våra lyssnare. Nu har jag bott i Stockholm i ganska många år innan. Då
jag har bara bott i Stockholm, så jag har inte så mycket perspektiv på saker och ting. Men jag tror att hela världen går ganska snabbt. Jag tror man får, oavsett var man bor, bli bättre på att bara försöka ta det lite lugnt och se varandra ändå, så man inte fastnar i att allt går så snabbt och man hinner ingenting, utan att bara ge sig lite tid till att göra det här och träffa dem, att man faktiskt gör ett schema, även en timme här, här har det att göra, och bryr sig om varandra, att man blir bättre på det oavsett var man bor.
Ja, vad är viktigare?
Mm. Många frågor.
Många frågor. Vi kommer inte besvara alla idag, men vi kommer att fortsätta ställa frågorna.
Och
tack, Manda Ersgård, för att du var med och berättade om dig och Jock och hur du har tagit dig framåt genom också den här sorgen. Och tack för att du gör också din podd Var god sörj. Så in och lyssna på den om du inte redan har gjort det. Tilda, några sista ord från dig?
Jag kan inte annat än hålla med dig. Tack så jättemycket. Det är, ja, så fint avsnitt.
Mm. Och till dig som lyssnar,
tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.